Filipperbrevet 3 kapitel. Och det är Paulus som skriver så här. Vårt hemland är himlen. Och därifrån väntar vi också den som ska rädda oss. Herren Jesus Kristus. Han ska förvandla den kropp vi har i vår ringhet. Så att den blir lik den kropp han har i sin härlighet. Ty han har kraft att lägga allt under sig. Stå därför fasta i Herren, mina kära bröder och systrar, som jag älskar och längtar efter. Ni som är min glädje och min segerkrans. Så lyder Guds ord. Gud, vi tackar dig. Jag tror att vi är många som har varit väldigt upptagna den senaste tiden med att följa valet i USA. Har jag rätt? Mm. Och det visar med all önskad tydlighet att ett land kan slita sig itu genom att olika grupper har olika konkurrerande visioner av hur den goda framtiden ser ut. Och man kan göra i princip vad som helst. För den sida ska vinna som man själv tycker är den rätta. Och det var faktiskt så att den ömsesidiga demoniseringen av varandra gick så långt så att man faktiskt började tala om ett möjligt inbördeskrig. Kommer ni ihåg det? Vi har alltså olika uppfattningar om vad som är den goda och den rätta världen, och därför så upplever vi våra olika visioner som ett hot mot vår egen existens. Om den förlorande 49% ser de vinnande 51% och deras vision som outhärdlig och dessutom illegitim, då börjar vi närma oss bristningsgränsen för vad en demokrati kan klara av. Biden sa i sitt segertal: nu har tiden kommit för läkedom. Jag vill vara en president för hela folket. Men hur är det möjligt? När han samtidigt sa under valrörelsen att Trump var en rasistisk clown. Hur ska världen bli hel när vi lever med så olika visioner om vad som är den goda framtiden? Det är bland annat detta som dagens text handlar om. Paulus säger att vårt hemland är himlen och därifrån väntar vi på den som ska rädda oss. Och när vi hör ordet hemland så tänker vi, jaha, men det är ju dit som vi ska få åka och vara en dag, det slutgiltiga hemmet. Men om det är det som Paulus menar, varför skriver han då därifrån? Det låter ju mer som att det är han som ska komma hit snarare än vi som ska komma dit. Men så varför skriver han hemland då? Paulus skriver till personer som bor i den romerska kolonin Filippi i nuvarande Grekland. I de områden som Rom hade erövrat så fanns det alltså romerska kolonier. Och de upprättades bland annat för att det inte fanns plats för alla romare i Rom. Och om det var en sak man inte ville ha så var det romerska soldater i Rom. För de var vanligtvis mer lojala med sin befälhavare än med kejsaren. Och då kunde det bli en statskupp. Därför gav man dessa soldater jord i kolonier runt omkring Medelhavet. Och dessa små kolonier blev små kopior av Rom med romersk rättsordning, romersk kultur och romets välstånd. Så att alla som såg dessa kolonier skulle tänka, aha, det är det här som vi erbjuds ifall vi böjer oss för Rom. Och så kunde kolonierna sprida Roms inflytande ut över imperiet. Så att ha Rom som hemland eller medborgarskap, vilket egentligen är en bättre översättning, betyder raka motsatsen mot vad vi tänker. Inte en plats att åka till, utan en plats från vilken jag får inspiration för hela mitt liv. Paulus säger alltså att himmelriket har kommit, brutit in i världen genom Jesus Kristus, men ännu så är inte allting lagt under kung Jesus. Men själva syftet med församlingen är att hon ska vara ett himmelrikets koloni, så att dess kultur, dess doft, dess sätt att vara människa, dess lag ska sprida sig i världen, så att människor ser och tänker, det där livet vill jag också leva och vara en del av. Därifrån väntar vi. Detta himlens utbredande på jorden är så hoppfullt därför att det sker med Jesu återkomst i sikte. Det kan ju se ut som om de krafter som sliter isär oss och polariserar oss är starkare än de som enar oss. Men detta spridande är så hoppfullt därför att en dag ska han komma tillbaka och lägga allt under sig. Och vad händer då? Det står att han ska rädda oss och att denna räddning är våra kroppars förvandlande, så att våra kroppar blir lik den kropp Jesus hade när han uppstod från de döda. Vad betyder det? När Paulus talar om kroppens förvandling menar han vad kroppen drivs av. Vilket bränsle den går på. Vilka drivkrafter som finns i kroppen. Det är genom kroppen som vi gör det onda eller goda. Det är genom kroppen som vi lägger valsedeln för den ena eller andra presidenten. I våra kroppar finns vår vilja, vår vision för det goda, vår längtan, våra begär, vårt förstånd. Och sedan gör vår kropp det som vi beslutar oss för att den ska göra. Men det är också så att det finns inte bara konflikter mellan människor och folk, utan också konflikter inom oss. Jag vet vad som är det rätta och det goda, men jag gör det inte. För att ta ett banalt exempel. Jag vet ju att jag inte borde småäta på kvällen. Men min kropp säger åt mig att om du äter en bit choklad så mår du lite bättre en stund. Du vet att du inte borde tala illa om den där som har varit så elak mot dig. Men det är nästan som ett fysiskt tryck som gör att du nästan måste tala illa om den, så att den ser dålig ut i andras blick. Eller för att ta ett närliggande exempel för en småbarnspappa. Du vet att du borde ha mer tålamod, men allt som ofta så känns det som ett inre tryck byggs upp så att du inte kan annat än att skrika, även om jag vet att jag inte borde. Det finns alltså en strid för och mot Trump inom oss. Och inte förrän den dagen detta krig inte längre finns, så är vi ju helt och hållet fria. Och vi kan inte vinna detta inre slag. Vi kan inte utplåna det andra i oss. Och ingen har uttryckt det här bättre än Paulus, där han säger i Romarbrevets 7 kapitel: "Ty jag förstår inte mitt sätt att handla. Det jag vill, det gör jag inte, men det jag avskyr, det gör jag. Det goda jag vill, det gör jag inte, men det onda som jag inte vill, det gör jag. Jag, arma människa, vem ska befria mig från denna dödens kropp? Vem ska lösa mig från den inre konflikten? Vem ska befria världen från att slita sönder genom rivaliserande viljor och visioner om vad som är den goda framtiden? Vem kan göra det när det finns en strid inom oss var och en, och när vi inte ens kan vinna den striden? Han har kraft att lägga allt under sig. Kristus ska rädda oss, säger bibeltexten. Men hur sker detta? Hur ser Jesu makt med vilken han kan lägga allting under sig? Det Paulus här i Filipperbrevet framförallt tänker på, det är vad han har skrivit i kapitlet innan. I det andra kapitlet i Filipperbrevet. Och där skriver han så här om Jesus. Han ägde Guds gestalt, men vakade inte över sin jämlikhet med Gud, utan han avstod från allt och antog en tjänares gestalt, då han blev som en av oss. När han till det yttre hade blivit människa, gjorde han sig ödmjuk och var lydig ända till döden, döden på ett kors. Därför har Gud upphöjt honom över allt annat och gett honom det namn som står över alla andra namn. För att alla knän ska böjas för Jesu namn, i himlen, på jorden och under jorden, och alla tungor bekänna att Jesus Kristus är Herre, Gud Fadern till ära. Den kraft med vilken Jesus har makt att lägga allting under sig är tjänandets kraft och makt, som avstår från alla privilegier. Den allra största, jämlikheten med Gud, för att själv bli självaste epicentret för hela världens själviskhet, egoism, hat, förtal, bakteleri, avundsjuka, missundsamhet, rivalitet, frosseri på andras bekostnad, skenhelighet, okontrollerad vrede, lögner. Han låter sig bli värnlös, ett oskyldigt offer för det som förgör våra själar och våra samhällen, för att all ondska ska övervinnas i honom. Och det är denna kraft som har makten att lägga allt under sig, också våra hjärtan som dras åt olika håll, så att vi får viljan, passionen och längtan att tjäna andra. Och det är genom att låta våra splittrade hjärtan som dras åt olika håll ta emot Jesu betjäning av oss, som vi blir denna himmelrikets koloni på jorden. Inte för att vi är bättre än andra, men för att vi lever beroende av den nåd som vi vet att vi behöver ifall den inre striden ska vinnas. Med nåden som drivkraft kan vi genom våra kroppar, våra händer, ögon och öron, som vi sjöng i sången, börja betjäna världen så att Jesus kan lägga allt under sig genom att tjäna genom oss. Det är så vi är himmelrikets koloni i världen och sprider dess kultur, dess sätt att vara, dess sätt att vara människa, dess väldoft. Till slut. Vår värld är så fylld av splittring idag, där olika fraktioner ställer sig mot varandra. Och det vi behöver idag, det är inte gemenskaper som ställer, som kan säga först och främst, du har fel, vi har rätt, även om den ena gruppen faktiskt har mer rätt än den andra, för så är det ju ibland. Utan det vi behöver, det är gemenskaper som bär på en sanning som gör oss själva ödmjuka. Om vi ska kunna vara en gemenskap som agerar helande, så behöver det ömsesidiga föraktet försvinna. Och det sker inte med mindre än att jag ser att jag också har ett krig inom mig som jag inte kan övervinna. Och därför ligger inte mitt fokus först och främst på allas andras fel och brister, utan på att jag behöver bli helad, förlåten, upprättad av en nåd som jag inte har gjort mig förtjänt av. Och jag tänker, det är en sådan gemenskap som republikaner, de får stå för också grupper och människor i vårt samhälle, och demokrater kan mötas och försonas och sluta fred. Det är en sådan gemenskap som kan vara på riktigt en himmelrikets koloni i den här världen. Och vara tecken på den dag då Jesus ska komma tillbaka och lägga allt under sig med kärlekens, förlåtelsens makt. Amen. Vi ber tillsammans. Herre Jesus Kristus, vi tackar dig för att du är här i denna gudstjänst för att betjäna oss med ditt liv. Du ser vad vi bär på som drar våra liv åt olika håll. Vi vill lägga våra hjärtan och våra liv i dina händer. Kom med ditt helande och din beröring så att vi får ödmjuka hjärtan som också kan peka på dig med våra liv. För vår egen skull, för alla de sammanhang som du kallar oss in i.